Vi är alla varmt välkomna hit till Sankt Pauli kyrka för att fira gudstjänst idag på den 17:e söndagen efter trefaldighet. Varmt välkomna också alla som följer med via närradion och via hemsidan. Och vi kan väl göra så att ni bara vänder er om till er granne och hälsar välkommen. Gärna någon kanske som ni inte har hälsat på idag, om det går. Idag så firar vi någonting som vi kallar för tillsammans i Pauli, och det betyder att efter gudstjänsten så kommer vi ha lite korvgrillning och fika utanför kyrkan precis bakom här. Och efter det så har vi den stora glädjen att idag ha Hjalmar och Lisa här som har varit missionärer i Peru och nu kommit hem. Jag tror att de var iväg i 6 år, och för 6 år sedan så har jag för mig att vi bad för dem här framme. Om inte annat så har vi bett, jag får några nickningar här i församlingen. Vi har bett i alla fall för dem de flesta söndagarna, tror jag, här sedan dess. Och de kommer att tala om vad det innebär att vara missionär, varför man blir missionär, och den som är här den får se helt enkelt. Och vi börjar 13:45 har vi skrivit. Eventuellt så kommer vi igång lite tidigare, vi ser lite grann hur det går med fikat där. Och det finns hoppborg och det finns lite aktiviteter också. Sen samtidigt som de talar här inne i kyrkan så kommer barnen att kunna träffas inne i församlingshemmet. Finns det små missionärer är rubriken där, och det är Marcus och Ines som leder den samlingen. Sen ska jag säga också att fredags har kommit tillbaka efter ett läger, så ser ni och hör ni några extra trötta barn så kan det bero på att de har varit på fredagsläger. Det kan också bero på mycket annat som vi vet. Och så ska jag säga också att kollekten idag, den går till Hopp för barn i Etiopien. Och det är en ideell förening som driver socialt arbete i den fattigaste delen av Addis Abeba. Och de arbetar med att erbjuda barn och ungdomar möjlighet att komma bort från livet på gatan, från kriminalitet, prostitution och arbete under slavlika förhållanden. Så att ge gärna en gåva till Hopp för barn i Etiopien. Och vi tar också upp en insamling via ljusbäraren till EFS mission, och det ska finnas QR-koder i agendorna för detta. I kväll så är det bön för församlingen klockan 18, och på tisdag så utgår bibelstudiet om uppenbarelseboken, och istället så kommer det att handla om Kolosserbrevet, och då är det Gabriel Schilling som har det bibelstudiet på tisdag, samma tid som vanligt, alltså 18:30 fika. Sen ska jag säga också att vi bjuder in till medarbetarfest 13:e i 10:e. Alltså tacksägelsedagen. Är du en av dem som bidragit med din tid, engagemang och gåvor under det senaste året, är du härmed inbjuden till årets medarbetarfest. Och sen kan du bedöma själv om du har det. Jag tror att ganska många har gjort det. Så att välkommen med på det. Och man kan anmäla sig via en anmälningslänk, och den ska finnas på anslagstavlan nere på kyrktorget där. Då tror jag att det var allt som skulle sägas, förutom psalmerna för alla som följer med via webben. Det är 586, 242, 73 och 278. Då får klockorna ringa samman till gudstjänst. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, tack att vi får mötas i ditt hus. Tack att du är god och för din enorma rikedom som du hela tiden öser över oss, även när vi själva inte ser det. Öppna våra hjärtan så att vi får ta emot det goda som du vill ge till oss idag. Ber vi om i Jesu namn. Amen. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. De här orden är från dagens episteltext från första Johannesbrevet. Och då kan man fråga sig, hur rimmar de egentligen med det som Johannes skriver på ett annat ställe, nämligen i sitt evangelium, där han ju skriver: så högt älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ja, i de här båda texterna så syftar ju världen på två olika saker. När Gud älskar världen så menas där oss människor. Gud älskar oss människor. Men när Johannes skriver i sitt första brev att vi inte ska älska världen, så talar han där om allt som finns i världen. Saker som drar oss till saker som dras bort från Gud. Och precis som vi kommer att läsa idag i dagens gammaltestamentliga text om guldkalven, där människor dansar runt guldkalven, så är det så ofta för oss också att vi gärna dansar kring saker som glänser. Och det behöver inte betyda att det är goda saker. Saker och ting kan glänsa också när det inte är gott. Vi människor söker ganska så ofta popularitet, pengar, makt, att vi på olika sätt vill upphöja oss själva. Men Jesus är vår förebild, och till exempel i Filipperbrevet så skriver Paulus att han avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Nu får vi i vår förberedelse för den här mässan fundera på frågan och ställa den till oss själva. Hur ser det då ut i mitt eget liv? Har vi bara älskat Gud och människor och inte det som finns i världen? Har vi som Jesus avstått från allt det goda som glänser i världen för att leva för honom? Har jag älskat honom över allting och min nästa som jag själv? Vi kommer alla till korta, så därför får vi alla komma till honom nu och be om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
O Gud, du som ensam är vårt hopp och vår styrka. Ge oss nåd att göra din vilja så att vi kan tjäna dig i tanke, ord och handling. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den 17:e söndagen efter trefaldighet.
Och dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad ur andra Moseboks 32 kapitel. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades det kring Aaron och sa till honom: gör oss en gud som kan gå framför oss. Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten. Aaron svarade dem: ta guldringen ur öronen på era hustrur, era söner, era döttrar och kom hit med dem. Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aaron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade det: detta, Israel, är din Gud som har fört dig ut ur Egypten. Nästa dag sa Mose till folket: ni har begått en svår synd. Nu ska jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd. Och Mose gick tillbaka till Herren och sade: detta folk har begått en svår synd. De har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd, utbråna annars mitt namn ur din bok. Herren svarade Mose: den som har syndat mot mig ska jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig. Min ängel ska gå framför dig. Men den dag kommer då jag ska gå till rätta med den för deras synd. Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aaron gjorde. Så lyder Herrens ord.
Så skriver lärjungen, evangelisten, aposteln Sankt Johannes i första Johannesbrevets andra kapitel. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Så lyder Herrens ord.
Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som finns hämtat i Matteus, det 6:e kapitlet. Jesus sa, samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var. Vi tackar dig för barnen i församlingen och ber att du ska välsigna deras stund nu i söndagsskolan. Öppna deras hjärtan så att de får ta emot det du vill ge och också våra hjärtan för vad du vill ge genom ditt ord. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Vi ska prata om guldkalven idag och det är en viktig text i Bibeln. I 5:e Moseboken kapitel 9 vers 7 så skriver Mose, kom ihåg och glöm aldrig vad som hände i öknen. Och så berättar han igen om guldkalven, alltså den som först berättas om i andra Mosebok. Och det är en liten markör om att den här texten är lite extra viktig. Det betyder ju inte att annan bibeltext inte är viktig. Om jag bara ska säga någonting om Bibelns ord så är det ju så att både judar och även sen också kyrkan har sett Bibeln som Guds ord genom alla tider. Och då har både judar och kyrkan trott och bekänt att det är ett levande ord som talar till oss precis lika mycket idag som när det hände. Och Bibeln säger också om sig själv, om det är Jesus som talar eller om det är apostlar eller vem det är, så talas det om Bibelns ord som läkande. Det talas om Bibelns ord att det ger kraft, att det ger liv, att det ger hopp, och inte minst så beskriver ju Bibeln om hur vi människor kan bli räddade. Räddade från döden för att få liv också i evighet. Och Jesus säger till exempel att alla mina ord är ande och liv. Och i apostlagärningarna så kan vi läsa vid några tillfällen om att Guds ord hade framgång. Och vad det innebar då, det var att människor lyssnade på orden. De tog till sig av orden och det förvandlade deras liv. Så att de blev förvandlade, men också så står det att hela samhällen blev förvandlade. Och det blev en helt annan stämning, en helt annan atmosfär på de områdena där Guds ord hade framgång. Men så finns det vid några tillfällen också såna här markörer där här ska ni lyssna till lite extra noga. Och bland annat så står det här om guldkalven då, så skriver Mose i femte Mosebok: kom ihåg och glöm aldrig det som hände i öknen, alltså detta med guldkalven. Och jag läste på lite om hur judarna ser på den här berättelsen, och den är väldigt central för dem av flera skäl. Dels så talar det, den här berättelsen, väldigt tydligt om hur människors hjärtan är funtade. Det talar också om hur Gud är, hur barmhärtig och nådfull han är, men också vad förlåtelsen gör med oss. Så jag ska säga någonting om de här tre sakerna. Och många rabbiner menar att det som händer vid guldkalven, den synden som sker där, det är en större synd än den som sker i första Mosebok när det beskrivs om syndafallet. Och så tycker de av flera skäl. Dels så är det en sån solklar avgudadyrkan. De tillverkar en guldkalv, sätter den inför alla och så dansar de runt den. Dessutom vid det här tillfället så hade ju folket faktiskt redan fått Guds bud, de 10 budorden. Mose är ju uppe på berget för att få stentavlorna och ta emot dem. Men Gud hade ju redan talat budorden redan i kapitel 20 i början av Sinai-vistelsen. Och där hade de ju fått höra till exempel ordet: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och fortsättningen också, att du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild, och förstås så ska du inte heller tillbe den bildstoden eller avbilden. Och dessutom så hade ju folket vid det tillfället då svarat med en mun: allt vad Herren har talat vill vi göra. Dessutom, den här berättelsen, den sker ju inte efter 40 år i öknen när folket kanske hade hunnit bli lite småsura på Gud, utan bara ungefär som senast 13 månader efter att de hade släppts ut ur Egypten. Därför att det tog 2 månader att komma till Sinai, och sen så var de vid Sinai ungefär 11 månader. Vilket ju betyder att de borde inte ha hunnit så bli så riktigt sura på Gud än. Men det som är det främsta skälet till att rabbinerna menar att det här är en större synd än det som händer vid syndafallet, det är detta att Gud hade gett folket så mycket. Gud hade varit oerhört generös mot folket, och särskilt i den situation som de ju befann sig. Dels så hade ju de precis blivit släppta ut ur Egypten. De hade fått se hur Gud genom plågor hade förmått farao att släppa folket. De hade sett hur havet delade sig, Röda havet. De hade sett vattnet komma ur klippan. De hade sett Sinai berg skaka och molnskyn runt berget. Och dessutom så fick de ju det här undret med manna och vaktlar varje dag. Det undret skedde ju varje dag. Men hur är det då möjligt att de skapar den här guldkalven? Och motiveringen till guldkalven är ganska så skakande. Nu har vi första meningen i dagens GT-text där det står att när folket såg att det dröjde. När folket såg att det dröjde. Alltså det tog lite för lång tid sedan de senast hade upplevt Gud göra något stort under för att de skulle liksom fortsätta vara kvar i tillbedjan inför honom. Och vi kan ju tycka att det här var ju ganska så absurt av dem att reagera på det sättet. Men frågan är om det inte är precis så vi människor ofta är. För när är det som vi människor söker Gud som allra mest? Om vi tänker efter i våra egna liv, men också om vi tittar på hur samhället ser ut, så är det ju ofta så att våra kyrkor, de fylls om det kommer svårigheter i vårt land. Eller vi kanske går till kyrkan för att tända ett ljus och be en bön om vi upplever någon form av svårighet. Det kan också vara så att vi kommer till Gud i lägen när vi är lite extra tacksamma. Jag tror att ibland har vi en förmåga att tappa bort allt det goda Gud gör. Vi fokuserar ofta på saker och ting, negativa saker som händer. Men Gud gör ju också mycket gott, och ibland är vi sådana att vi vänder tillbaka och tackar Gud. Och när söker vi Gud som minst? Jo, ofta i Bibeln, men också genom historien. Och kanske kan vi också tänka våra egna liv, så söker vi Gud som minst när livet bara lunkar på. När vi inte upplever några stora svårigheter. När det känns bra, till exempel för mig själv. När det känns bra i min familj. När det känns bra på jobbet. När det känns okej med min ekonomi eller vad den kan vara. Då är det ofta, tror jag, som människor söker Gud som minst. Och läget för Israel här vid berget, det var ju faktiskt att de hade inga yttre hot direkt vid det här tillfället. Samtidigt då som de inte heller hade sett några stora Guds ingripanden precis den sista tiden. Det här med undret som skedde varje dag, manna och vaktlar, det hade blivit vanligt för dem. Det var ju en fantastisk sak att Gud sände till dem mat varje dag ute i öknen. Men det hade blivit normalt för dem. Så de hade tappat bort att Gud faktiskt gjorde stora under för dem varje dag. Livet flöt på rätt så bra, och det var också då de vände sig bort från Gud. Och de här orden då, att det dröjde, det påminner ju också en hel del om det som Jesus talar om i sina liknelser om varför människor vänder honom ryggen. En del av de liknelser, flera av hans liknelser, handlar om att Gud dröjer. Till exempel när Jesus talar om jungfrurna som somnar bort i väntan på brudgummens återkomst. Och så saknar de ju olja i sina lampor just för att de har somnat. Eller när Jesus talar om vikten av att husägaren behöver vara vaken när tjuven kommer. Talar ju om precis samma sak, att det går att somna. Eller tjänarna som behöver vara redo att öppna huset när deras herre kommer hem. De här tjänarna som väntade, det hade förstås föregåtts av ett lugn. Och det är precis det som händer här vid Sinai i kapitel 32 i den första versen. Att Israels folk, de hade somnat. Och den versen är ganska så skakande, men den som kommer lite senare i den fjärde versen i det 32 kapitlet där, den har av en del beskrivits som en av de mest skakande verserna i hela Bibeln. För där läser vi de här orden som vi också fick höra förut. Det som folket säger när de har tillverkat den här guldkalven, så säger de: detta, Israel, är din Gud som har fört dig upp ur Egypten. Och vi kan tycka att det här är ju fullständig galenskap. Hur dumma får de vara egentligen? Hur djupt kan man falla? Hur kan det vara den guldkalven som de ju vet om att Aaron har tillverkat med alla deras guldringar och sådär? Hur kan de hävda en sån sak, att det är den som har fört dem ut ur Egypten? Och då är det intressanta i Bibeln att ingenstans så beskrivs den här guldkalvsberättelsen som någonting unikt. Alltså själva guldkalven var ju unikt på det sättet att det står ingen annanstans om att man tillverkar en guldkalv. Men fenomenet, det händer överallt hela tiden. Det är en beskrivning av oss människor. Därför att vi glömmer så ofta bort Gud. Och jag tror att det är få människor i vårt land som har tillverkat en liten guldkalv och satt i sitt vardagsrum och dansar runt den på morgon och kväll. Om man hade gjort det så hade man säkert dragit ner persiennerna i så fall. Men vad det handlar om, det är ju detta att det vi istället gör, det är att vår guldkalv, det är ju det vi sätter vår tillit till. Det är ju det vi höjer upp som det viktigaste i våra liv. Det är det som är vår guldkalv. Och så fenomenet finns också hos oss människor idag. Och hur vet vi då vad som är vår guldkalv? Jesus talar ju i evangeliet idag att där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Och vid ett annat tillfälle så säger Jesus att vad vårt hjärta är fullt av, det talar munnen. Alltså, vi kan veta vad vår guldkalv är genom att fundera på var någonstans har jag mitt hjärta? Vad är det som uppfyller mitt hjärta? Vad är det jag tänker på? Vad är det jag strävar efter? Och det skulle kunna vara, det skulle kunna vara min image, det skulle kunna vara min status, efter pengar eller vad som helst. Vi har alla saker som vi strävar efter. Och det är ju inte så att det är fel att ha en högt uppsatt position. Snarare är det ju jättepositivt om man kan på olika sätt vara med och påverka. Sådär. Det är inte heller fel att ha mycket pengar. Det ser vi också i Bibeln på flera ställen. Utan det handlar snarare om var har vi vårt hjärta? Vad är det som fyller oss? Vad är det jag strävar efter och längtar efter? Och här talar ju Jesus om att han vill att vårt hjärta ska vara i honom. Och när då Mose kommer ner från berget och ser vad som händer med det här folket, vad de håller på med, så läser vi att Mose krossar stentavlorna som Gud precis hade gjort i ordning för honom. Han hade ju själv skrivit stentavlorna och gett till Mose. Och det som då händer när Mose krossar de här, det handlar inte om att Mose har i första hand aggressionsproblem. Det skulle man ju kunna tänka sig att han blev så ifrån sig att han liksom inte tänker på vad han gör. Och det kan hända att det fanns ett uns av det. Men framför allt så tror rabbinerna här att det som Mose gör när han krossar de här stentavlorna, det är att han predikar för dem vad folket gör. Nämligen att de har förkastat Guds ord, att de har förkastat Gud själv. Och det som vi inte får reda på i den gamla testamentliga texten idag, men som finns i det 32 kapitlet, det har blivit utlämnat kanske för att inte för att vara lite snäll på en söndag förmiddag, för att inte förstöra den. Men det står faktiskt att Gud kommer med en dom. Och det är då 3000 personer som dör i samband med detta. Och jag tänker däremot vara tillräckligt snäll för att inte berätta om hur de dör. Det kan man gå hem och läsa själv i det 32 kapitlet. Men 3000 personer dör, och då talar den texten här särskilt om två saker. För det första så är det ju så att när vi syndar, då ser inte Gud mellan fingrarna på vår synd, utan precis som Paulus skriver, så är syndens lön döden. Synden är ju det som skiljer oss från Gud. Så när vi vänder oss bort från Gud, när vi syndar, då avskiljs vi från honom. Och vi går mot döden, också den eviga döden. Dit var vi ju alla på väg en gång. Men genom Jesus så har han kommit för att ta vår skuld på sig och dö för den. Så han dog i vårt ställe. Och det är genom att vi tar emot förlåtelsen som vi kan bli räddade. Men syndens lön är döden. Så om vi inte tar emot Guds förlåtelse, då är det det som är straffet. Då blir det domen för den människan. Det andra som den här texten vill säga, det är att man räknar med att det var 2 miljoner människor som var vid Sinai berg. Det talas om att det var 600 000 män och förmodligen lika många kvinnor och en hel del barn. Så åtminstone 2 miljoner. Så att det var 3 000 personer som dog innebar en liten, liten bråkdel av hela skaran av människor. Och egentligen så förtjänade ju alla som var med på detta att dö. Men på grund av Guds barmhärtighet så blir de räddade. I Psaltaren 103, vers 8 så står det att barmhärtig och nådig är Gud, sen till vrede och stor i nåd. Så judarna menar att den här berättelsen, den beskriver Guds stora barmhärtighet mot oss människor. Att trots människans synd så väljer Gud att ändå rädda folket. Och här handlar det då alltså inte om att Gud ser mellan fingrarna på synd, utan det som händer och det som är skälet till att de är räddade, det läser vi också om, för det handlar om vad Mose gör. Mose, han bekänner folkets synd och han ber om förlåtelse, och det är därför de här sakerna tillsammans, så är det därför, menar judarna, att femte Mosebok så beskriver Mose detta: kom ihåg guldkalvsberättelsen, därför att det påminner om hur våra hjärtan är funtade. Det påminner om att Gud är god och barmhärtig, och inte minst det här centrala, vikten av att vi ber Gud om förlåtelse. Därför att det är när vi kommer till honom och bekänner vår synd och får förlåtelse som vi blir räddade från döden. Det var så folket blev räddade vid guldkalven. Vi har en barmhärtig Gud som förlåter. Och det här med guldkalven, det är någonting som ständigt är aktuellt. Därför att ständigt så upplever vi människor att Gud dröjer. Ständigt så finns det saker som vi lockas av. Ständigt så finns det saker som drar oss bort från honom. Saker som vi faller i. Och det är därför som den kristna kyrkan har talat om att vi har ett behov av att få förlåtelse av Gud varje dag. Och så behöver vi också påminnas om Guds generositet. Det var ju det som folket vid Sinai hade glömt bort. Gud är god, han har gett oss livet, han ger oss mat, han ger oss husrum, trygghet, omsorg och störst av allt förstås att han sände sin son för att dö i vårt ställe, och han har gett oss evigheten tillsammans med honom. Och även om Gud inte skulle ge oss något mer i livet, så är det ändå så att han är värd att lovsjungas för evigt för det som han redan har gjort och den som han är. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka, Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas idag då här med att känna ges att följande medlemmar av vår församling har avlidit. Nämligen Tore Edling i en ålder av 75 år, Inga Britta Ljungqvist i en ålder av 95 år samt Gunilla Pettersson i en ålder av 79 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och ditt ljus. Ditt kors ska skina för min blick när sist jag somnar in, o Herre Jesus Krist. Då viker natten, morgon bräcker klar. I liv, i död, bliv Herre hos mig kvar. Amen.
Låt oss be. Gud, till dig som håller himmel och jord i din hand och som känner oss var och en, kommer vi med allt det som vi bär inom oss. Tack för att du har lovat att lyssna och verka efter din vilja. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår värld som du har skapat. Vi ber för alla som drabbas i naturkatastrofer, krig och konflikter. För dem som plågas av förtryck och orättvisor. Kom till dem. Bär dem. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, vi ber för kyrkan runt om i världen. Vi ber för gudstjänster och arbete bland människor. För uppgiften att föra ut evangelium så att människors tro kan växa och bära frukt. Vi ber för vår församling, om din andes kraft och ledning. Låt tron på dig märkas i allt vi gör. Idag ber vi särskilt för arbetet med tillsättningen av en ny kyrkoherde i vårt pastorat. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för oss själva och för människor runt omkring oss. Tack för allt det goda vi har, både av egendom, förmåga och kraft. Hjälp oss att se hur vi kan använda det vi har så att det blir till glädje både för oss själva och för andra. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och lidande. Var nära dem och hjälp dem att komma ihåg att du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens ände. Idag ber vi särskilt för Gunnar Holmqvist. Vi ber nu tyst för dem vi särskilt tänker på. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för Lena, Alexander, Hanna och Arve som genom dopet blivit upptagna i Kristi kyrka. Bevara dem i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta dem med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du som i kärlek och närhet lyssnar till dina barns innersta glädje och nöd. Bevara oss för alltid i din gemenskap. I Jesu namn. Amen.
dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga.
Ja, lovad är du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natten blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din... Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet. All ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. Amen. Amen.
Far, Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom nu, är allt tillrätt.
Vi sjunger ur sånghäftena som ligger i bänkarnas yttre kanter. Vi börjar med sång nummer 25. Kom till mig. Vi fortsätter med sång nummer 2. Be still for the presence of the Lord.
Really? Be still for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with splendor he is crowned. How awesome is the sun!
Så går vi vidare till nummer sång 26. Sång nummer 26, det enda jag vet. Nummer 8. Herren är min starkhet.
starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning, han blev mig till frälsning. Herren är min starkhet, lovsång.
Och så sjunger vi sången nummer 16. Jag vill tacka Herren.
Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Det är han som bevarar oss till evigt liv. Amen.
I denna måltid skänkt oss himmelrikets fullhet. Stärk vår vilja att dela med oss av dina gåvor och låt oss bestå när du kallar oss till din stora räkenskap genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.